There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och varmt välkomna till Hjärnskrynklarna. Idag ska vi prata om tvivel, Fredrik. Vad säger du om det?
Ja, det finns där.
Och är det en styrka eller är det en svaghet att tvivla?
Varken eller. Alltså, ibland tvivlar vi. Jag tror det är en styrka att kunna notera det och kunna hantera det. Svaghet kanske behöva och känna och försöka fly från det och känna att man inte får tvivla.
Till vår hjälp har vi ringt upp Erik Ilmersson som är sportjournalist på GP som har skrivit en krönika med rubriken "De stora idrottarna drivs av tvivlet". Du, jag hittade ju en artikel där som du skrev för ganska länge sedan med rubriken liksom "De stora idrottarna drivs av tvivel".
Ja, alltså jag fick ju leta upp den. Jag hade nästan glömt den, men sen hittade jag den och den var inte så himla dum faktiskt. Så det var fint att ni hittade den åt mig. Ja, men det var ju, jag har ju skrivit en hel del om längdskidor. Och de senaste åren har det varit mycket fokus kring Björgen, Charlotte Kalla och Johan Olsson innan han la av då för något år sedan. Och då slog det mig där inför ett mästerskap för 1,5 år sedan var det väl. Att alla de här tre hade gemensamt var att de är väldigt, så att säga, uppriktiga med hur de tvivlar på sig själva eller kanske ifrågasätter sig själva. Björgen då, som är Marit Björgen, som är den bästa skidåkaren alla kategorier genom tiderna egentligen, berättade att hon fortfarande vid 37 års ålder är så nervös inför loppen att hon liksom mår dåligt och knappt klarar av det. Så att hon var så rädd för att misslyckas helt enkelt. Och Kalla var likadant, att hon berättade då också att hon hade mått jättedåligt dagen innan loppet och nästan velat strunta i det. Och Johan Olsson har hela tiden varit en sån som älskar att prata med journalister om vad som känns bra, men även om vad som känns dåligt. Vilket många andra, kanske mindre rutinerade, ofta vill hoppa över det och bara prata om vad som känns bra, för de vill liksom inte, det känns som att de vill trycka undan alla dåliga känslor. Så min slutsats i den här krönikan då var lite att de som blir riktigt stora och riktigt bra, det är de som verkligen vågar känna in sina tvivel, inte bara trycka undan dem utan liksom ta emot dem och bearbeta dem och även prata om dem utåt. Att det är en väldigt styrka. Det var lite tesen i den texten jag skrev då.
Ja, precis. Och man tänker att det jag tänkte också när jag läste var ju bilden av den här framgångsrika idrottaren, alltså den storstark och liksom som egentligen bara ser sig själv som en vinnare, liksom att jag är oslagbar och kommer vinna överallt. Och det här är en ganska intressant liksom, på något sätt motsats eller tes till det, tänker jag.
Jo, men jag tror många av dem som har gått riktigt långt och liksom fått ut max av sin karriär, det är de som har en ganska ödmjuk inställning till sin sport och sin karriär på något vis. Jag tror att de här som utgår från att de är bäst och att de inte ska få några motgångar, det är de som, det kan nog ofta vara de som tröttnar när de är 17 år och förlorar en final i tennis eller vad det var, och ballar ur liksom. Man måste kunna ta ta misslyckanden och försöka lära av dem. Och inte tro att det är någon annan fel att man misslyckas. Man märker en del ungdomar är ju väldigt kaxiga liksom. Och förväntar sig att bli hyllade hela tiden och klarar inte av när något annat sker.
Och även liksom att de... Men, kopplat till det att det är vanligt att man tror att det ska kännas så bra. Och man letar efter en känsla att det ska inte vara jobbigt eller tajt innan. Liksom, utan att man... Då är det fel. Det upplever jag väldigt vanligt också. Att man letar efter en känsla som inte går att få på något sätt.
Ja, man måste någonstans acceptera att det inte känns bra hela tiden. Och framförallt kanske innan man ska prestera i ett stort lopp så är det nog få människor som mår riktigt bra i det läget. Även de bästa och kanske framförallt de bästa blir väldigt stressade och nervösa i en obehaglig situation. Man vet att det liksom kan vara miljoner människor som sitter och väntar på att få jubla och man vill inte göra dem besviken. Det är liksom ingen sund situation. Jag tror inte man tar av att leva med det en längre stund. Men de här klarar av att hantera det.
Ja, nej, men när jag träffar idrott brukar ibland leka med tanken att man skulle berätta för dem, alltså för någon som inte alls är så inkopplad i idrott eller gör idrott, så skulle man liksom berätta så här, men nu ska du åka skidor och det här liksom, det är liksom miljoner som kollar och alla står runt omkring och dina förväntningar är liksom här och det här är sponsor, alltså att alla de här stressorerna runt omkring. Och skulle man liksom iscensätta den situationen så är det ju ganska många som skulle säga, men är det här någonting du vill? Liksom, så, nej tack, jag klarar mig liksom. Jag trivs bra utan det där på något sätt.
Mm. Nej, det är ju, jag vill inte trivas personligen i de situationer. Jag hatar av förväntningar på mig. Jag vill komma smygande liksom och säga, om man säger i mitt jobb att kolla här, nu har jag skrivit en text som jag liksom kom på igår kväll lite i smyg. Och så säger alla, oj vad bra den blev. Istället för att det ska vara att nyhetschefen har sagt att på torsdag ska Erik skriva en text som vi hoppas blir väldigt bra. Så det är viktigt att den blir bra. Mm. Då får jag liksom ångest. Och så tror jag många idrottare känner också. Men det är också det, alltså om man ser till de här skidåkarna, till exempel Olsson och Björgen och de här. Det är att de vågar erkänna att de har den pressen på sig och att de själva... Alltså de är inte den typ som säger att jag är inte favorit liksom. De säger ju att ja, om det går bra så ska jag absolut ha en bra chans att ta guldet här. Så att de liksom, de inser att de har den pressen på sig och försöker inte låtsas som att den inte finns där, utan de försöker lära sig leva med den istället.
Exakt, och det är lite kopplat till att, men om man ska vara med på OS till exempel så är ju många, men försök tänka att det är en vanlig tävling. Nej, det är ingen vanlig tävling. Alltså, det kommer inte funka. Utan var beredd på att det kommer vara omvälvande, jättetufft och läskigt. Men, och gör ditt bästa utifrån det. Alltså...
Ja, exakt. Och jag tror det är jättemisstag att låtsas att det är en vanlig tävling. Då tror jag allt skiter sig.
Ja, men det går inte att lura. Alltså, det är ingen chans att man... Nej. Alltså, det är ju inte det, liksom.
Nej, precis.
Och jag tror också... kopplat till det här, liksom att det kommer vara jobbigt. Jag tror det är viktigt också att prata med idrottare om att om jag har någon idrottare som det är liksom, man mår dåligt och det är jättejobbigt innan tävlingar. Och då är det liksom, personen kanske vill bli av med det, liksom, att det ska kännas bra. Och viktigaste frågan där är ju på något sätt då, okej, det är jobbigt inför tävlingar. Det är klart man kan lära sig hantera det och kanske kunna se på andra, liksom, ha verktyg och kunna hantera det. Liksom. Men Är det värt att tävla om det kommer vara jobbigt på det sättet? Kommer du vilja fortsätta träna, satsa ändå? Jo, men det kommer jag göra.
Mm.
Det är ju jätteviktigt tror jag. Om det inte är okej, ja, men då kommer det ju bli tufft. Liksom.
Mm, precis.
Ja, men jag hade en fråga som jag tänkte säga. Alltså, utveckling över tid skrev jag ner. Alltså, vad du tänker om det? Alltså, är det här... Om vi då tänker att idrottare det här, någonstans kan ju min förhoppning och min dröm i det jobb jag gör är ju också att hjälpa idrottare att faktiskt kunna sätta ord på sina känslor och inte bara de positiva utan även de jobbiga känslorna och att liksom att kunna kanske öppna ett klimat även gentemot media liksom där man faktiskt kan prata om. För att jag tror också det är en sån grej som man inte gör i och med att man inte riktigt, man får en känsla men man kan liksom inte liksom riktigt bena ut den. Vad är det för något liksom? Men upplever du i din roll som journalist, alltså att, hur utvecklingen sett ut liksom under de åren du har varit aktiv inom idrotten? Har det liksom blivit mer av de samtalen eller?
Ja, jag tror faktiskt att det har öppnats upp lite, att folk kan vara lite mer ärliga med sina, liksom, vad de har för farhågor och nojor och sånt. Just för att det finns en del stora föredömen som har kört den stilen. Jag tycker nästan att det var när jag började för vad det nu är, 16 år sedan, att det var mer bara att man absolut inte ville prata om allt som kunde gå fel eller som inte kändes bra, utan det blev de här robotsvaren liksom, att det ska bli jättekul och det känns jättebra liksom. Men man märkte att det fanns en stelhet och en fasad där som man inte kom bakom. Som ett lokalt exempel är det, så har vi ett fotbollslag här, IFK Göteborg, som har haft en rätt så kass säsong. Och härom veckan så skulle de spela en bottenmatch, en väldigt viktig match då mot Trelleborg. Och då märker man, det är en sån match som många skulle kunna säga att vi får ta det som vilken match som helst. men då är till exempel Tobias Hisén, som är 36 år och en rutinerad kille, han var ju väldigt ärlig och sa att det här kan vara den viktigaste matchen på flera år för oss. Vi får absolut inte förlora och det är så mycket som står på spel och det har varit en jättedålig säsong och jag har inte heller varit särskilt bra. Så att han var otroligt öppen med hur viktig och ångestfylld den här matchen var. Vilket jag blev lite imponerad av faktiskt. Och sen var ju han den enda i Blåvitt som var bra i den matchen faktiskt. Så att de har spelare som ska kunna vara bättre, som är yngre och mer hypade än vad Hussein är idag. Så att jag tror det är något som hjälper en sån kille. Han har ju alltid kört hans in och varit väldigt ärlig och uppriktig. Och det tror jag hjälpte honom i den matchen. Så låg han bakom målet som gjorde att de fick med sig en poäng också.
Upplever du ibland att, kanske inte lika vanligt, men att idrottare är lite för ärlig, alltså... Kan du känna att det faller över ibland, att man öppnar sig för mycket, eller tycker du bara det är bara en fördel när man är öppen mot journalister liksom? Eller liksom, förstår vad jag menar?
Ja, alltså, ur mitt perspektiv så är det ju alltid bra. Sedan kanske finns det de som själva kanske hade mått bra av att inte älta allting med journalister. Jag vet inte. Jag vill ju såklart att alla ska prata så mycket som möjligt. Sen finns det ju de som, där det alltid är liksom, att man alltid hittar något att skylla på innan tävling. Att man säger att nu har jag varit lite sjuk här och dessutom hade jag en skada, så vi får se hur det går. Och då är det ju gått åt andra hållet, att man använder liksom de negativa sakerna för att sänka förväntningarna på sig själv istället för att...
Exakt.
Bara ärlig med hur det är.
Och då har vi ju inte, det vi saknar då är ju den här liksom, de autentiska, hur det faktiskt är.
Exakt.
I båda fallen.
Det ska vara ärligt.
Ja, och sen är det ju viktigt också som idrottare att, om man lyssnar också, det handlar ju inte om att man måste berätta grejer om sig själv, berätta känsliga grejer, utan det är klart det är viktigt med integritet också. Så att man inte känner att... Men det tror jag man känner ganska tydligt också, vad som är vettiga svar på frågan och vad som är lite, var gränsen går också, liksom, på något sätt för sig själv.
Ja, absolut. Man märker vilka som är avslappnade och säger det de tänker och tycker, och man märker väldigt tydligt vilka som mer rabblar, klyschor blir det ofta. Ja. Och det blir ju oerhört mycket tråkigare sådana samtal. Då tappar man ju sugen direkt som journalist när man märker att den här personen kommer inte bjuda på någonting.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ja, och där tänker jag att det också att det finns där, dels en öppenhet, men sen finns det ju den här också stängdheten. Alltså det kan jag ju känna igen, dels kan jag känna igen det själv, men också liksom i kanske generationer över också, liksom att man så här, okej, okay, alltså det är någonting som har hänt, men det är det som det pratas inte om, utan man bara går vidare, eller man stänger den dörren, och så blir det då sen någon så här konstig liksom irritation eller aggression. Alltså det kan ju bara vara hemma i min relation med min fru också, att man går runt och irriterar, och så är det egentligen för att man är orolig över något annat som man då inte har pratat om eller som inte har kommit upp liksom. Och där tänker jag att det är både att dels stängt, men också öppenhet i två del kanske. Alltså dels en öppenhet att vad man väljer att vara öppen med, men att också en del inte kanske säga, men det känns det här asjobbigt att bara lägga över sin ångest på andra, utan att man också kan säga så här, men nu är det här, jag tycker det här är jobbigt och det står jag för, och sen får alla andra ansvara för sina. Alltså jag tror också ibland att man, lite det du säger, att man kan också ha en övertro på att så här, om jag kommer in och säger i ett omklädningsrum att, eller innan på samlingen, känns det, oh shit, alltså det är en jobbig match, alltså Trelleborg, okej, okay, alltså det är mycket press liksom, att jag då helt plötsligt tänker att alla kommer liksom känna den känslan. Alltså det kan ju fortfarande vara någon så här juniorspelare som har fått chansen och gjort två bra matcher fast var förlorad. Alltså som är så här aspeppad liksom, som kanske inte alls känner den här grejen. Så att,
precis.
Där tänker jag att det är utmanande. Men vad tror du liksom idrottare, hur kan de träna på det här då? Att våga tvivla mer?
Ja, nu är inte jag någon psykolog här, alltså, men det känns ändå som att de som, alltså det handlar ju också om man vågar tvivla inför sig själv och vad man vågar säga utåt. Det kan ju vara två helt olika saker, och ofta är det ju det liksom. Jag tycker man märker på några i landslaget nu, vårt nya fotbollslandslag här, till exempel Emil Forsberg och Viktor Lindelöf, att de är ju väldigt väldigt stela i sina framträdanden och säger egentligen ingenting. Och där skulle man ju bara vilja få dem att slappna av lite och få dem att förstå att det är inte så farliga saker som händer om man är lite uppriktig med hur man känner. För alla tvivlar naturligtvis. Det är inte så att vi behöver få folk att tvivla mer. Däremot så behöver vi få folk att liksom acceptera att de tvivlar och vara lite mer öppna med det. Eller i alla fall öppna med sig själv att de har sina tvivel, att man inte försöker trycka undan det. Men jag tror det är lite förändring på gång. Så det känns som att det hänger väl lite ihop med kanske någon mansroll där, att man ska bita ihop och inte visa sig sårbar. Men man märker ju många av den yngre generationen är ju ganska mysiga killar liksom. Jag vet inte om ni har noterat det. Man ser på sådana som Jimmy Durmas och John Guidetti och sånt där. Det är väldigt mycket prat om kärlek och han är min bror och det ska, ja, och det kramas väldigt mycket och de pratar om sina barn hela tiden, och så det finns en annan mjukhet hos många av de nya stjärnorna faktiskt.
Ja, jag tror man också...
Jag vet inte om det var svar på frågan.
Man är ju också, hur ser du på ansvar som journalist? Eller liksom hur... För som journalist kan man ju verkligen bidra till den ena bilden eller den andra. Liksom att, Det går ju verkligen att liksom hjälpa till att öppna upp det här. Och liksom... Som du gjorde i den krönikan. Och sen går det ju er andra journalister som kan hänga ut folk som svaga eller liksom osäkra och att det är något negativt också. Hur pratas det om det inom journalistkåren? Liksom med kollegor? Och...
Ja, det är ju som säger att om man ska öppna sig för någon så måste man ha ett visst förtroende. Kanske inte personligt, men den idrotten jag pratar med måste ju ändå känna att de någonstans har en respekt för mitt jobb och kanske min tidning då. Börjar man missbruka det så blir det väldigt mycket svårare. Det har man ju märkt. Det finns ju många idrotter som säger så här, att de har känt sig brända liksom. Erik Hamrén är en sån till exempel. Han var ju ganska öppen i början när han kom. Pratade ganska fritt. Sa lite konstiga saker ibland men var ändå bjussig och schysst och försökte alltid liksom svara så gott han kunde. Vilket ibland gav då rubriker som blev mer åt det hånfyllda hållet, om du förstår vad jag menar. Man tog det sämsta, han sa det klantigaste formuleringen och så gjorde man rubrik på det. Och så liksom, nu var han rent trampat i klaveret igen. Och det gjorde att han tappade förtroendet för media och de sista åren var han ju oerhört snarstucken. Jättesvår att få kontakt med, framförallt på presskonferenser och så.
Det kan ju leda till att andra tappar förtroendet också, ju, såklart.
Ja, precis. Det sprider sig såklart inom den gruppen och i det landslaget. Där tror jag, i det fallet tror jag vi har ett ansvar att vårda det förtroendet som det är att någon öppnar upp sig liksom och inte utnyttja det till vår fördel och deras nackdel, för då kommer de ju sluta prata från hjärtat.
Men det är också utmaningen kan tänka som journalist. Det är ofta en väldigt lång gråzon där med att man vill, det gäller att få klick och att folk skapar intresse. Och det är enkelt och frestande att hugga och lyfta de där klavertrampen liksom och kortsiktigt liksom.
Ja. Kortsiktigt så drar det några extra klick. På lång sikt så blir det sämre journalistik och sämre relationer. Och ja. Även tror jag bättre, mer missnöjda läsare. För läsarna vill ha liksom ärliga texter och nyanserade oftast. Det är då man får uppskattning från läsekretsen när man har försökt att sätta in varje citat i rätt sammanhang och försöka hjälpa den intervjuade att nå ut med det han eller hon försöker säga liksom, så att den bilden som framträder i texten är liksom att man hjälper personen lite att få fram sin andemening istället för att ta de sämsta citaten och bara få personen att framstå som en pajas och så. Det brukar inte läsarna gilla heller faktiskt.
Nej, man kommer inte ner på djupet liksom då.
Nej, det blir väldigt platt, ja, exakt. Det blir en kort klick i svaret, men det ger ingen näring åt varken journalistiken eller läsarna.
Men så tänker jag att det du skrev också i den här krönikan, att liksom att det kan vara en styrka att tvivla liksom, att de här som vi pratat om i det här samtalet också, som också är min erfarenhet, att mycket man träffar mycket idrotter som kommer till oss kan ju vara att de helst vill ta bort de här. Alltså man vill ta bort liksom oro, rädsla eller liksom nervositet eller allt det här ska bort. Liksom, det ska bara vara fokus på. För när det kommer så känner man sig liksom svag. Eller att men det här, varför är jag orolig för det här? Liksom? Varför är jag orolig nu? Vi leder med 3-0 och jag springer ändå runt och är jätteorolig. Liksom. Varför gör jag det? Liksom. Där tror jag också att man har en viktig roll att också beskriva det lite som du gör, att också att det finns någonting annat, för det är också så himla lätt i artiklar att liksom lägga att ja, men, det var självförtroendet liksom som gjorde att de inte presterade liksom, eller på något sätt. Och, det kan det ju vara, men det är också som att det ibland är det ju prestationer, men att liksom man kan att nysta i det där, de där känslorna är ju liksom är ju ganska spännande och behöver inte heller bli liksom deppigt, utan kan bli ganska konstruktivt. Nej, på något precis. Sätt.
Mm. Ja, det tror jag. Och sen är det väl också otroligt individuellt hur man hanterar detta bäst. Men se på en sån som Zlatan, han har ju aldrig visat någon svaghet utåt liksom. Det skulle ju aldrig falla honom in och säga att han tvivlar på sig själv. Fast han såklart har gjort det jättemycket i sina dagar. Men det har ju funkat för honom att köra en stenhård fasad utåt. Och, ja. Och liksom hålla alla tvivel inom sig.
Ja, precis. Så han har ju säkert kunnat hantera det bra. Men där blir ju som du säger, det funkat för honom. Det kan bli väldigt svårt för andra att göra det. Och man, ja. Det är ett väldigt bra sätt att... Man sätter ju mer press på sig själv och så vidare. Verkligen.
Jag tror nästan det är unikt att det funkar som det har gjort för honom. Så om man försöker kopiera honom så kommer det väl med jättestor sannolikhet inte gå så bra, tror jag.
Absolut, det tror jag med.
Det är liksom en avslutande liten fråga här nu. Om vi drar oss lite mer mot Stockholm. Så det här, om vi ska prata Djurgårdens derbyspöke. Vad tror du att det är, det bortblåst nu eller kommer det att sitta kvar?
Oj. Alltså Stockholmsfotbollen har lite svårt att analysera. Jag följer den inte så nära, måste jag säga. Men spöken i allmänhet är väl något som trots att blir verkligt så fort någon säger att nu är det ett spöke, för då måste man förhålla sig till det spöket.
Men bästa man kan göra där är väl att köpa en biljett till spöket och låta det vara med. Eller ge en plats till spöket i båset och sen köra liksom.
Ja, nej, men så fort någon säger att nu finns det ett spöke, då går det inte att svara när det finns inget spöke. För ett spöke föds i den sekund som det formuleras av någon, så då är det bara att förhålla sig till det.
Ja, men där är också lite intressant det vi har pratat om, att hur många liksom tränare och aktiva som har blivit så arga på journalister när man pratar om kris.
Jinxa inte, fan!
att liksom, vad är det farliga med att ha ett krismöte? Alltså på ett sätt, det är väl, ja. det kan ju vara ett jättebra möte, eller nu spöke kan ju, det är ju en annan grej kanske på en annan nivå, men ja, man kan väl få ha ett spöke.
Nej,
då?
Liksom. Exakt. Nej, men det är ju sant, det vågar de ju aldrig. Eller när vi skriver att de har haft ett krismöte så kommer de ju alltid svara nej, det var inget krismöte, vi behövde bara ta ett möte. Ja. De väger ju ta sådana ord i sina munnar, jag tänker. Ja. Och ja, det är väl något sätt att skydda sig, tona ner.
Ja, du, stort tack för att du var med.
Jättekul.
Och vi fick... ta del av dina erfarenheter och kunskaper om det här. Det var jättespännande.
Tack för att jag fick. Ja, det var kul att vara med. Ja. Härligt. Fin podd.
Ja, tack. Trevlig helg.
Ha det bra. Ja, men jättespännande och bra samtal tycker jag. Och det är ju det där med, men vi var lite inne på hur tränar man på det. Och det tror jag, det finns ju många sätt att göra på, men det är viktigt att notera vad man tänker och känner och bli medveten om det. Och som vi var inne på, att handlar inte om att allt ska kännas bra eller man måste vara i ett visst tillstånd, utan snarare tror jag att kunna vara medveten om när man känner tvivel och osäkerhet, och om man tänker kring de sakerna, antingen så väljer man att medvetet gå in och hantera dem eller liksom vad är det, eller så fokuserar man på någonting som är meningsfullt som gör att något man kan påverka. Och jag tror det handlar ju om att kunna acceptera, vara så okej som möjligt med att man tvivlar eller känner sig osäker, och träna på att prestera och göra det man ska trots den osäkerheten. Och jag tror inte man kommer ifrån den osäkerheten. Så det bästa man kan göra är att släppa upp den och kunna ventilera, ha forum där man kan ventilera och prata om den. Sen är det viktigt att inte gräva ner sig och fastna i det och ligga och liksom älta tvivel och osäkerhet heller. Utan det kommer man inte någon vart med, och mår säkert inte bra heller. Men
Nej, men och där är ju liksom det lite när vi pratar om journalister också, att kanske ett ansvar eller en vinkling, att kunna vinkla det mer också mot att nervositeten som att hjälpte mig att prestera bra, eller liksom att det här är ett naturligt tillstånd som vi har, och att det är ingenting som är en svaghet. Att hade jag inte varit så nervös så hade jag vunnit. Så bara, ja, men nervositet ingår ibland liksom. Det är ingenting vi kan kontrollera till 100%, och det är framförallt ingen svaghet, utan det är som allt annat någonting vi behöver träna på, men det är något som ingår i vårt psyke och vår kropp, att vi har en reaktion som sätter igång när vi utsätts för liksom krävande saker, och det gör alla.
Absolut, och det är ingen motsatsförhållande mellan att ha högt starkt självförtroende och känna tvivel och känna sig osäker, utan man kan ha ett jättehögt självförtroende men ändå bli tvivla och känna sig rädd och orolig. Och det är snarare när man har ett bra självförtroende man vågar erkänna det för sig själv, att man känner det, men ändå tro på sig själv. Att, ja, men, och det är kanske det viktigaste självförtroendet att ha, att ja, men jag kommer må dåligt kanske, eller jag kommer vara nervös, orolig, men jag vet att jag kan prestera bra ändå.
Ja, och att därmed att ta hjälp av andra, tänker jag också. Att ett sätt att berätta om sitt tvivel gör ju också att det öppnar ju också upp för att man kan få hjälp. Att av, då menar jag inte bra professionell hjälp, utan även kunna få ett socialt stöd i, jaha, jobbigt att det känns så, men jag tänker så här. Alltså att man bara får ventilera det med sina lagkamrater eller vad man nu är i sin grupp. Att det kan ju inte hjälpa en också. Är det?
Absolut.
Bra, det var det vi hade idag, hjärnskrynklarna. Och ni får jättegärna höra av er till oss och berätta vad ni tvivlar på. Men att, vad, om ni har någon tanke på det här eller kommande avsnitt, vad ni vill höra. Och då når ni oss på kontakt@hjärnskrynklarna.se.
Ha det bra.
Ha det bra, hej.
Hej.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.